Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Gud, nu fick jag en sån här... Ja, just det, du gör ju sån här uppsjungningsgrej. Det kanske jag skulle börja med. För jag känner att ibland kan det bli lite... Man sitter också rätt lågt på de här stolarna. Har du tänkt på det? Och det gör ju att magen blir lite så ihopdragen. För kurrande mage har jag fått varenda gång när jag har suttit här.
Ja, men riskakor...
Jaha, det är bra.
Riskakor är bra och havregrynsgröt på morgonen.
Ja, okej, okay, så att man har liksom bäddat som en... Ja. Som fångar upp allt kurr.
Exakt, men det är verkligen så här moln för, ja. Vad heter det, bomull för, ja. För magen. Och så riskaka och sånt där som...
Ja, liksom bara slurkar upp.
Saxar upp, liksom.
Perfekt. Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Välkommen hit, Kallin Örvall Delmar.
Tack så mycket, Alexandra.
Som ju har faktiskt läst in ljudboken till Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Mm. Och du är ju inte bara ljudboksinläserska, utan du är också skådespelerska.
Jajamän.
Och du sjunger i ett band, eller hur?
Ja.
Ja, och en hel massa annat.
Ja.
Så du är en riktigt härlig multitalang.
Ja.
Och dessutom en väldigt underbar person,
ja,
tycker jag.
Tack, detsamma.
Superlativen haglar här. Ja. Men ja, det är jättekul att du ville komma hit.
Ja. Kul att vara här.
Och gästa min podcast. Ja. Och just idag, så nu kommer det inte vara så när det här avsnittet spelas upp. Men idag när vi sitter här och spelar in så är det ju så som jag precis har diskuterat här med dig. Att det är ju faktiskt lansering av hela min podcast och de två första avsnitten som har lagts ut hos Acast. Eller håller på att läggas ut kanske just nu. Jag är lite osäker på hur status är.
Spännande.
Spännande. Så att det pratade vi om först här. Att jag är så himla pirrig inför det här, så att jag känner att det finns en risk att jag kan fokusera bort och liksom zooma ut och kanske glömma bort alla frågor jag förberett dig nu.
Det är helt okej.
Och bara fastna
i. Okej. Vi sitter här och snackar och har mysigt.
För det är så kul, för att jag har ju alltid haft liksom lite problem med det här att kunna bara släppa andra störande element och fokusera på sånt som jag måste vara i just då. Till exempel så sa en rekryterare till mig en gång att jag skulle aldrig släppa iväg dig till Las Vegas med $10,000. Och då tänkte jag så här, gud, hon ser på mig direkt att jag är en sån som skulle spela bort det här. Men det hon menade var att jag har så himla dåligt pokerface. Jag visar väldigt mycket vad jag känner och tänker och är väldigt uttrycksfull. Så det är faktiskt min första fråga till dig, eftersom du är skådespelerska. Och det är skillnad från mig väldigt bra då på att gestalta olika sinnesstämningar och karaktärer och personligheter som du kanske inte alls är en del av egentligen, och särskilt inte just då under arbetsdagen. Har du några bra tips på hur man gör det här? Hur brukar du liksom gå in i rätt mood sådär?
Ja, gud, det finns många sätt skulle jag säga. Alltså det är ju, om jag ska in i en roll, det är ju väldigt mycket så här castings. Så då ska man lära sig mycket texter och så ska man gå in i, först kunna texten som ett rinnande vatten för att sen kunna liksom gå in i känslan utan att behöva tänka på liksom att komma ihåg texten. Utan det ska bara vara som en del av mig. Och det finns så många sätt att förbereda sig på. Det är liksom... Musik är ett väldigt bra sätt, skulle jag säga. Att komma in i rätt så här känsla ibland. Att använda sig av musik och av slappna av och andas för mig är väldigt viktigt. Alltså meditation skulle jag säga. För att liksom komma ikapp sig själv.
Ja, i fokus.
Så att, säga. Att liksom hitta fokuset och inte vara all over the place. Alltså som det är, liksom, det är så stressigt nu för tiden och det är liksom det och man ska hinna med det och det och det. Och då är det skönt att liksom andas. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen så, ja, så är det, beror det på vad det är för, om det, liksom, vad det är för karaktärer och vad det är för. Det som är ljudböckerna också, där är det också att hitta, det är viktigt att läsa boken innan för att lära känna personerna och liksom hitta rätt känsla och energi i varje person och ge den rättvisa. Liksom.
Ja, det där är jättespännande för att du skulle gärna vilja höra lite mer om just hur du brukar förbereda dig inför en ljudboksinläsning. Du läser boken förstås och hur jobbar du mer med det?
Så jag läser boken och sen så använder jag en jättebra app. Som jag laddar ner en PDF-filen då till boken. Och sen så, den heter iAnnotate, väldigt bra app, by the way. Där man kan använda fingret som en penna. Och då kan jag stryka under och, liksom, ord som jag ska betona. Eller som sitter ihop lite liksom, för att få ett flow. Så kan jag stryka under med fingret. Sen så kan man använda olika färger. Och så brukar jag stryka under med rött. Om det ska vara en känsla. Liksom, jag säger hon på ett irriterande sätt. Liksom. Så stryker jag under irriterande. Så vet jag att det ska vara lite irriterande känsla. Så ser jag den overviewen. Och även då att jag highlightar med olika färger. Färger för olika karaktärer.
Det är hela tiden, men det kommer jag ihåg när du läste min. Jag tror att jag var rosa.
Du var rosa?
Ja,
det var du. Ja. Du var mörkrosa faktiskt. Mm. Och sen har jag ljusrosa och lila för dina polare. Ja. Och sen så var alla blå.
Just det, det kommer jag ihåg också.
Mörkblå, jättefint. Nej, så, att det, så jag använder liksom mycket då highlightar för olika karaktärer. Så man får en overview när man liksom scrollar ner. Så ser jag, okej, det är de här som ska ha en dialog nu, så vet jag liksom att det är de jag ska...
Det är jättespännande, för det blir nästan som en både musik- och färgsättning. Ja. Att du tar hjälp av alla sinnen på något sätt för att sen kunna gestalta den här ljudboken.
Ja, nej, men absolut. Ja, men, ja, men, och där är det just förberedelsen så himla viktig för att hitta hela energin och känslan för boken och hitta balansen speciellt. För det är ju så himla mycket, alla genrer, jag läser alla genrer. Och barnböcker, där kan man ju liksom göra lite mera karaktärsspel. Ja, men det kan man inte göra i en vuxen så här deckare och så. Då måste man hitta spänningen, men det får inte vara för mycket för då orkar man ju inte lyssna. Och det får inte vara för enformigt heller för då orkar ingen lyssna.
Precis, för att det vet jag också att vi pratade om när vi sågs då i anslutning till att min ljudbok släpptes, att det är lite olika med inläsare, att en del lever sig in väldigt mycket. Mm. Det är väl Stefan Sauk som är ett stort exempel på det.
Han är bra på det.
Ja, och en del tar det lite mer lugnt. Och att du sa det, att en del som lyssnar mycket på ljudböcker kan ha lite svårt för när det blir för mycket liksom, skådespeleri. Ja. Så att det är viktigt att hitta balansen lite liksom, mitt emellan, precis som du säger. Mm.
Att, men så att det inte blir för mycket radioteater liksom, heller, för att det ska ju vara rätt. Är det radioteater, då är det radioteater. Då kan man använda mera. Ja. Eller vad man nu har. Liksom. Men det är viktigt att hitta balansen så att det liksom går att lyssna på, så att det inte blir jobbigt, tycker jag.
Ja. Det låter bra. Jag tänkte också på det här som du sa, att du ju använder magstöd.
Ja.
Hur långa inläsningssessioner är det du brukar ha? Hur länge sitter man, om man då har det här som ett vanligt jobb, eller vi ska säga, hur lång är en arbetsdag för dig av inläsning?
Vanligast är ungefär 3-4 timmar. Och så med korta pauser. 5 minuters, 10 minuters pauser. Kanske 2-3 stycken. Liksom, två. Men sen har jag ju läst liksom allt från... Ja, det längsta passet var en gång när jag började 9 på morgonen och läste till 8 på kvällen eller någonting sånt där.
Herregud.
Och då gäller det att använda magstödet. För att annars blir man ju väldigt trött om man läser med rösten. Liksom. Men för mig är det väldigt... Alltså jag har ju som sagt sjunger väldigt mycket också. Jag har ett band. Nu är det liksom... Ja, ligger lite på is tyvärr, men där lärde jag mig av en jätteduktig sångpedagog att just använda magstödet, och det använde jag när jag pratar, och förr var jag alltid hes liksom, efter en kväll ute så var det kört den kombinationen och liksom, men just att alltid, men nu är jag aldrig hes längre, och det är liksom magstödet, och då kan jag hålla på en hel dag, då är det nästan som uppsjungning på kvällen. Sjunger jag jättebra. Blir nästan starkare liksom, av att läsa mycket. Det rekommenderar jag om man ska läsa mycket, att lära sig att använda magstödet.
Just det. Och det känns extra kul att jag sitter här med dig idag, just utifrån det här som jag sa innan då, att min podcast släpps idag och ljudboken då i det här nya formatet och nya klippningen. För att när den första ljudboken då lanserades i maj, juni där, då sågs du och jag och firade med champagne.
Ja, det var härligt.
Firar du med alla författare och dricker champagne, eller var det bara med mig?
Nej, alltså det gör jag faktiskt inte. Nej. Utan det är väldigt sällan faktiskt som jag träffar författarna och firar.
Ja.
Det skulle man göra oftare. Ja. För att det är kul att fira och det är kul att träffas och prata när man har liksom haft ett samarbete på det sättet. De flesta författarna pratar jag med innan eller mejlar med. Jag försöker prata med så många som möjligt för att innan jag börjar läsa in höra vad författaren, om författaren har någonting att säga eller något önskemål eller någonting som jag kan ta till mig eller om det är några frågor angående karaktärerna eller så. Så att jag försöker alltid ha kontakt med alla författarna innan. Men efteråt, när vi brukar aldrig fira, så det var väldigt trevligt.
Både du och jag gillar ju att fira också.
Ja, det gör vi. Det var ett väldigt trevligt initiativ av dig.
Ja, så det var perfekt. Vi ska fira det här också sen.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Men hur är det här med kontakt med författare? För att alla kreativa människor kan ju ha starka viljor och vilja, som sagt, sätta sin egna prägel på. Säkert ditt jobb och så här, kan jag tänka mig. Ja. Brukar det vara lätt att hantera dessa personer, eller kan det vara lite knepigare?
Just författarna.
Ja, precis.
Men jag tycker
vill de lägga sig i mycket, eller?
Nej, men det tycker jag inte alls. Absolut inte. Utan det har nästan rakt igenom alltid varit att jag litar på dig, du kan ditt jobb.
Frihet.
Ja, absolut. Och de har ju så mycket kontakt, tror jag, också med förlagen, den vägen.
Aha.
Så det är inte alltid att inläsarna har kontakt med författarna. Utan det är någonting som jag själv känner är viktigt för mig. Aha. Och för att det ska göra så mycket rättvisa som möjligt för boken. Så försöker jag alltid. Men jag känner inte att det alls någonsin egentligen har varit någon...
Ingen knepig typ som har velat styra och ställa varenda ord.
Nej.
Vad skönt.
Det har funkat jättebra.
Ja, det var bra. Mm. Och att du läste in just min bok, det var ju jättekul tycker jag. För att du var ju faktiskt mitt förstahandsval när jag började leta runt på olika potentiella röster. För att jag fick ju också vara med lite i den processen och tycka till med mitt ljudboksförlag då, Word Audio Publishing. Och en som också blev glad, det var ju min grekiska pappa. Som ju också finns med i min bok då som sig själv. För att han tyckte var så spännande. Ja, jo, han är ju ett original som är väldigt underbar i lite lagom dos i alla fall. Ja. Än det. Nej, men han är i härlig stor dos också.
Mm.
Han tyckte i alla fall att det var mycket spännande med det här med ljudboken och började ju snabbt googla, som man säger, på dig när han visste att det var klart att det var du. Och då sa han ju att det var ju så bra det här, för att dels var ju vi lika gamla och vi var lika långa, och sen så tyckte han att det var så bra med din bakgrund, att du liksom inte hade den här tråkiga mellanmjölksbakgrunden, utan att du ju har en lite mer exotisk bakgrund med din uppväxt i både Sydamerika och Spanien bland annat. Så att det var skoj. Och det där tänkte jag faktiskt också fråga lite mer om, för att du flyttade ju till Sverige när du var 15 år, eller hur?
Ja.
Och växte upp 15, i Colombia först och sen Madrid var det, va?
Ja.
Ja. Vill du berätta lite om det?
Ja, jag föddes i Colombia då i Bogota och bodde där i 7 år. Och det var ju, jag kommer ihåg väldigt mycket från de åren och det har påverkat mig mycket, tycker jag, positivt. Mm. Sen var det ju väldigt... man var ju mycket, man hade ju inte samma frihet liksom alls som man har när man växer upp i Sverige kanske och sådär. Ja, det var liksom oftast, alltså när man åkte bil och sådär, det var ju viktigt att det var låst och när man, och så fort vi skulle någonstans så var det, där vi stannade, det var första dörren skulle vi in liksom i. Det var inte så här att man var ute på promenader och så när vi var så små heller.
Nej.
Blonda, små, jag och mina systrar och sådär. Och vi var ganska skyddade liksom i den världen. Men det har gett mig jättemycket, det här latinska. Och i Spanien sen också då i Madrid, som vi flyttade till när jag skulle börja första klass. Och det var, jag gick i skandinaviska skolan där i Madrid. Och det var också jätteviktigt. Jag känner att det har gett mig otroligt mycket.
Ja.
Och spanskan om inte annat. Vilket är jätteroligt nu liksom, när jag som skådespelare så... försöka liksom foka mer på den spanska marknaden nu, vilket känns jättekul. Så att, ja, så får vi se. Det har gett mig jättemycket. Det har varit jättespännande och jag känner mig väldigt privilegierad som har fått, fått uppleva det.
För jag vet att du berättade ju för mig också förra gången vi sågs att när du landade i Sverige med det här bagaget så kunde du ibland känna dig lite att du inte helt liksom klickade med det här svenska lugnet när du kom med din lilla bestämda latino-personlighet.
Ja, ja, det var inte så lätt i början. Det var det faktiskt inte. Alltså det var liksom just att komma in i nian här i Stockholm, gick jag 2 år då i skolan då, nian och första ring. Och det var liksom ja, men mycket gäng och mycket olika så här och man skulle kanske, det är det här lite image man skulle, det var tufft liksom. Det var inte alls vad jag var van vid.
Nej.
Och sen så hade jag var liksom det här man pussar på kinden och man liksom säger vad man tycker och sådär. Och det togs ju inte emot jättebra liksom. Det kunde ibland vara ganska svårt för att man, när man hamnar i diskussioner så här, kunde jag vara ganska eldig och sådär. Latinsk fast på svenska liksom, i det svenska språket och det kunde tas lite som att gud vad du är aggressiv, ta det lugnt, herregud. Och jag fattade aldrig vad folk menade.
Nej, det är bara jag.
Ja, fram till att en dag när jag var hemma och bara så här, grät, mamma, vad är det för fel på mig? Hon bara, men titta på din pappa. Han är ju exakt likadan. Han är latinsk i hela sitt sätt. För att han har också bott där i så många år. Och han är jätte, han är mer colombiansk än svensk, även om han är svensk. Så jag tänkte, okej. Och jag har alltid varit pappas lilla flicka också.
Som en liten miniatyr.
Ja, så jag har väl tagit efter lite där också då. Ja, men sen så har jag ju på senare år liksom istället tagit vara på det.
Ja.
Många säger liksom att men det ska man ju, man, det är bra att vara sig själv som sagt.
Precis.
Och se det som en bra sak.
Ja.
Även om man kanske har blivit mindre eldig också.
Ja, att jag
men jag försöker ändå liksom behålla det nu så mycket som möjligt.
Det låter bra.
Det är nu, en del av mig.
Precis. Och nu har du ju till och med nu har du ju det här ybersvenska med både landställe i Sörmland och en härlig bryggbåt om jag minns rätt.
Ja, det bästa, det rekommenderar jag om man har nära till en sjö.
Ja, det kanske ska också man hänger ihop med det här
det är
att kunna fokusera. Och,
ja, stora dröm som vi sen investerar i. Jättehärligt.
Mm. En annan sak som jag frågade dig när vi sågs för första gången, det var ju det här angående inläsningen att, med ljudboksinläsningen. Jag visste att du kanske inte att du hade det som en specialitet, men att du inte i alla fall backade för att läsa in lite mer liksom, vågade böcker.
Mm.
Med lite mer, ja...
Erotisk,
precis.
Menar du? Erotisk böcker, det, försöker du säga?
Jag trampar runt här för att... Hur har du tänkt? Jobbar du så fortfarande? Och hur har du, halkade du bara in på det? Eller var det, fanns det någon...
Alltså jag började läsa in lite... Alltså jag läste olika. Alltså det var lite allt från... Vad heter det? Ja, alltså det är en serie på 5 böcker, Crossfire och med lite olika. Och det tackade jag ja till för att ingen annan ville läsa dem.
Nej.
Och jag tänkte att om jag klarar av att läsa erotiska böcker och leva mig in i det utan att det blir för mycket eller för samma sak där. För att där får du, alltså det kan ju bli hur fånigt som helst.
Ja, för det måste vara jättesvårt för jag tänker att även skriva, jag hade ju någon... lite mer vågad sexscen i min bok som jag sen i panik plockade bort för jag tänkte att det här ska mamma läsa. Så jag tonade ner den så det är några trosor som singlar iväg där men i övrigt så är det liksom de här maffiga detaljerna fick redigeras bort. Ja. Men du har inte så här smugglat in någon sån liten konstigt twistad felsägning i någon typ av ljudbok.
Gud, gud vad jag har skrattat. Speciellt om jag då till exempel har läst in en erotisk bok och sen läser jag in en annan bok.
Ja.
Och sen så säger jag liksom ett ord
och så
som
blir det...
är likt ett annat sexuellt ord. Ja. Så råkar jag säga det istället.
På samma
sätt. Det är helt fel.
Ja.
Och det har ingenting med någonting att göra. Och då blir det ju liksom bara, då kan man ju inte hålla sig för skratt.
Nej.
Det blir ju så fånigt liksom.
Ja.
Nej, men det finns mycket så här roliga felsägningar man säger som är så här... Och oftast när man läser mycket så tror man att man läser rätt.
Ja.
Men så säger man någonting helt annat. Och den som sitter och lyssnar då hör ju det här. Men jag hör inte det själv.
Nej.
Och det är oftast de korren som är så här...
Ja.
När man efteråt bara, men gud, vad sa jag egentligen?
Men det är väl
man
för att det bara rullar liksom. På. Ja. Det blir som ett liksom löpande band.
Ja, det blir lite, man blir lite så där...
Ja. Hemmablind.
Ja, hemmablind. Ja, men det blir lite så.
Ja, men ja. Det är också lite som författandet och skrivandet. För att jag skrev ju första versionen av min bok av jag ut själv.
Ja.
Och då skrev jag min egen baksidestext och sådär. Och jag hade ju inget problem med att många så här författare tycker att det är knepigt att hitta på en titel och sånt. Och det hade jag inte alls, utan den kom till mig liksom väldigt snabbt. Men däremot baksidestexten, det var liksom i slutfasen. Och den fick jag en sån jäkla hänga på. Så jag skrev ju om den, tror jag, 80 gånger eller något sånt. Och bara kunde till slut inte se vad det var jag hade framför mig.
Nej.
Och sen slutade det ju med att, ja okej, okay, sen bestämde jag mig. Nej, men nu kör vi på det här. Skickade iväg den och fixade någon panikgrej. Och bara, nej, vi måste ändra. Och gjorde det typ 5 minuter innan tryck ungefär. Och sen när jag då ser det här liksom, ja, det var ju inte provtrycket, utan det var ju någon bok som jag såg i något annat sammanhang, och inser att det hade smitit sig in ett litet jäkla extra L,
ja, så typiskt,
i, ja. Jag tror det var Singelliv eller ja, något sånt där. Och så var det så där också, så att man inte ser det riktigt när man läser. Nej. Och det var ju flera som hade läst texten och inte liksom reflekterat över det, så att det,
mm, ja,
det är lustigt det där, att man kan bara råka få in någon sån liten.
Ja, speciellt om man är fler som läser också. Det är så här, men då borde ju någon se det. Men ibland är det ju så. Det funkar ändå inte av någon anledning.
Ja.
Att det råkar komma in en liten konstig, litet fel någonstans.
Ja, det är lustigt.
Ja, det är det verkligen. Nej, men det, alltså jag kände liksom att om jag klarar av att läsa sådana böcker, då klarar jag av att läsa vad som helst, tänkte jag. Och få det att låta, att ge det, göra den rättvisa också. Den boken liksom, som har mycket erotiska och mycket, alltså vissa böcker har ju varit, alltså. men det har gått bra, och det har varit sådär, ja men det funkar bra, och då kan jag läsa det också. Det är bra. Nej, nu har jag inte läst så mycket erotiska böcker på senare tid, det har jag faktiskt inte. Utan jag har läst väldigt mycket självbiografier faktiskt, spännande självbiografier. Och deckare, och jag gillar spännande böcker, spänning och barnböcker också.
Ja. Vad är favoriten? Är det just spänning då, eller?
Ja, jag gillar spänning. Sen tycker jag just, eftersom jag läst många självbiografier också nu och så här baserade på sanna historier och så, det är väldigt, och det har varit för det mesta väldigt hemska böcker. Det har varit allt från Sold om trafficking till
det vet jag att du.
Ja, till Bunkerläkarens våld och ja, alla möjliga, och Arboga morden. Otrolig mamma. Och liksom, och det är otroligt, alltså, intressant att läsa de här böckerna, för det inspirerar, och det visar liksom att trots att man, att det finns väldigt tuffa förhållanden, man är med om hemska saker, så går det att ta sig vidare i livet.
Ja.
Och det
tror jag kan vara väldigt viktigt. Det är det man har svårt att förstå när man inte har utsatts för en sån stor. Sen har vi alla varit med om tuffa saker. Men
just så tuffa saker som man bara, man förstår inte hur man kan överleva vissa saker. Det är väldigt inspirerande att läsa, och jag tror att det är viktigt, kan nog hjälpa många där ute.
Ja.
Men det är kul att blanda genrer, för att då är det så här, då blir man tröttnar aldrig liksom. Bara så här, gud vad spännande, den här.
Men jag tänker på, du blir inte rädd då, för du sitter ju, som jag har förstått, i en liten studio och läser in du läser ju in lite vart du vill egentligen, men ofta så sker det ju i en liten studio där man sitter och liksom arbetar för sig själv, eller hur?
Absolut. Jag läser in i en studio på Gärdet, som en jätteduktig ljudtekniker som har byggt den här.
Just det, så är det.
Det är fantastiskt bra, som många känner till, men som nästan ingen har träffat, som heter Rickard.
Precis.
Och han är som berätta ett om
mysterium.
Honom. Bara, eller bara nämna, nämna hans namn i alla fall.
Så att han blir erkänd här.
Ja, han måste bli erkänd, för jag tycker att han ska bli mer erkänd, för han är otroligt begåvad människa.
Ja.
Och verkligen. Och där läser jag in, och det är, han är jätteduktiga ljudtekniker som hjälper. Verkligen proffsiga. Och han har lite olika studios placerade på olika ställen.
Okej.
Okay. Och från början var det från Nora, han satt där och liksom, och vi andra satt här. Och, och sen så, nu har han flyttat. Men det är en superbra studio, och det är lugnt och stilla, och träffa lite andra inläsare ibland.
Ja, okej, okay. När man liksom byter av i inläsningslokalen eller studion.
Ja. Så att de flesta liksom, träffar man på olika sätt.
Ja.
Så det är jätteroligt. Och annars är det, när jag läser för Storyside, Storytell där, de är hos Norstedt nu då.
Just det.
Det har inte varit än, men då har de egna studios.
Ja.
Och men det är lite olika beroende på förlag och liksom vad man Men för det mesta är det hos Rickard då.
Ja, han är ju alltså inte där då, men han finns...
Han finns någon annanstans. Någonstans. Precis som de andra ljudteknikerna. Han sitter någon annanstans. Ja. Som man har i lurarna när man sätter sig där.
För då sitter de och lyssnar under tiden. Eller är det så att de jobbar liksom parallellt med din inläsning? Ja. Så det är så pass effektivt att de sitter i andra änden och liksom klipper och styr i realtid så att säga.
Absolut, det går superfort. Jättesmidigt. Och det är, ja, men det är som Skype, fast det är liksom bara lyssnar på varandra. Ja. Så. Nej, det är jättesmidigt. Så det går... Ja, det är ett smidigt sätt att jobba på faktiskt.
Ja, verkligen. Och det är så spännande att just få lite inblick i hur det funkar. För att jag tror att det är många som undrar hur det går till egentligen.
Ja, för ibland jobbar man ju med ljudteknik. Sen ibland jobbar man ju ensam. Att man läser själv.
Ja.
Man läser in själv och sen så redigeras och korras det en extra omgång sen igen. För att då får man liksom göra ett större arbete efteråt eller korrarna då.
Hur lång tid brukar det vara emellan att du har läst in till att släppet sker? Är det också ganska korta ledtider eller?
Ja, det kan vara allt. Det beror på om det är deadline och det är tight liksom.
Ja.
Men det kan vara allt från, det kan vara bara nästa dag.
Ja, okay.
Eller så kan det vara en vecka eller två. Eller beroende på när den ska släppas. Och när de, så kan det vara flera veckor också. Ja. Så att det är väldigt olika.
Hur mycket läser du in om, nu är ju alla böcker olika långa förstås. Så det blir ju helt olika typer av jobb. Men ungefär, hur många hinner du med på en månad?
På en månad, jag hinner med. Om jag jobbar hårt så hinner jag med en i veckan liksom. Ja. Det gör jag. Men det brukar väl kanske bli en två stycken kanske, ungefär i snitt liksom. Ibland är det en, ibland det är tre.
Ja.
Kanske, så.
Någonstans där. Spännande.
Mm.
En rolig grej när vi såg så då skålade i champagne för ljudbokssläppet. Det var ju att när du gick på toaletten och jag satt uppe i baren, då smygfotade ju du mig när du kom upp för trappen.
Jajamän.
Och det blev ju nästan en exakt likadan bild som på mitt bokomslag.
Jag
sitter i baren. Så att det var så kul. Jag tänkte höra med dig, för jag är ju ensam barn själv och har ju varit väldigt van också att iaktta människor och ta in och är väldigt liksom mottaglig så för både nyanser och känslor och ser också, tror jag, ofta sådär. Är det någonting som du har med dig utifrån ditt skådespeleri? Eller?
Alltså jag kommer ju då från en fotofamilj.
Ja, just det. Din syster är ju fotograf också.
Min mamma är fotograf från början. Mm. Och sen så, och hon jobbar och gör en massa spännande dokumentärer och sådär.
Ja.
Med Agneta Ulfsäter, tror jag, och min moster faktiskt, som jobbar ihop jättebra. Och sen så har då min syster, mina båda systrar är duktiga på att fotografera.
Ja.
Men Tessie då, Therese Örvall som hon heter, hon har bott mycket i New York.
Just det.
Och hon gör fantastiska bilder. Hon,
ja.
Hon har inspirerat mig jättemycket, precis som mamma liksom, och det här med fota och hur och sådär. Så att jag tittar ju mycket på hur de gör liksom. Så att det är absolut därifrån liksom, att jag har fotat varje dag hela tiden. Jag har alldeles för mycket foton i min kamera, kan jag säga.
Ja, det har jag med. Hur många har du i din?
Ja, väl någon så här, jag vet inte, tusentals i alla fall.
Jag tror att jag har 11 000 någonting. Det är helt sjukt.
Jag har det dubblat.
Ja. Men nu har man så mycket utrymme, så nu behöver man liksom inte hålla på och radera och så längre. Så det är jätteskönt.
Jag vet, det är bara att kolla tillbaka på de här bilderna. Vad ska man göra med allting?
Ja, och man hinner ju aldrig riktigt sitta och titta på dem heller. Men jag tycker också själv att det är väldigt kul att fota. Och är ju lite likadan, så att man ser möjligheter ofta som man vill dokumentera.
Ja, absolut. Nej, det är roligt. Det är kul att fota och filma.
Ja, ja. Och det här med filmandet tänkte jag också fånga upp och prata lite mer om.
Ja.
Du fick ju för, det är ju ganska många år sedan, men du var ju med i en filmproduktion som fick en Oscars-nominering.
Ja, eller den var Golden Globe-nominerad.
Ja, så var det.
Så var det Sveriges bidrag till en Oscar.
Okej. Okay. Hur påverkas man av det?
Ja, det var helt fantastiskt. Det var den hette Maria Larssons eviga ögonblick.
Just det.
Och av Jan Troell.
Ja.
Och den var, det var när jag precis hade flyttat tillbaka från New York. Det hade gått film- och teaterskola. Och så bodde jag i Köpenhamn och sen i Malmö med min man. Eller dåvarande pojkvän som jag var då.
Ja, Niklas
Delmar. Och då sen så fick jag den här rollen. Jag gjorde, man gjorde då audition för den här och så. Och jag var 28 och jag spelade 14-22, äldsta dottern i familjen Larsson. Det var helt otroligt att få vara med om en så otroligt fantastisk produktion.
Ja.
Så en stor produktion. Och det gick jättebra för den.
Mm.
Man tar guldbaggar.
Ja.
Och det var jättekul. Ja. Och sen så var vi runt i olika, på olika filmfestivaler i världen.
Mm.
Toronto och Lübeck och Bergen och olika så. Och det var jättekul att få följa och se liksom hur den tog sig emot.
Ja.
Och få, ja, och att jag fick jobba med, arbeta med Jan Troell var ju helt,
ja,
helt fantastiskt. Och alla skådespelarna.
Inspirerande.
Ja. Mm. Men det var, och mycket barn var det med i, ja, den produktionen. Så det var jättekul. Och ja, den yngre versionen som spelade mig,
ja,
Nelly. Ja, och jätteroligt. Och Maria Heiskanen, fantastisk, ja, skådespelerska. Ja. Som ju nu också var nominerad till bästa biroll.
Mm.
Korparna. Och ja, och Micke Persbrandt och olika jätteduktiga skådespelare. Så det var fantastiskt, för man blir ju bättre själv.
Ja, när man höjs av andra
skådespelare.
Mm.
Ja. Och jag fick mycket hjälp av dem,
ja,
att hitta ja, rätt. Ja. Så att det var en väldigt kul erfarenhet. Måste jag verkligen säga.
Ja.
Och sen var jag, när vi tog emot faktiskt priset för bästa film på Guldbaggegalan. Då hade jag precis fått reda på att jag var gravid.
Oh.
Så jag stod där
och det var med din första dotter då.
Fantastiska känslan med hela teamet. Och ja, sen så då så, så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag passa på och njuta av att vara mammaledig.
Ja.
Så jag fokuserade på det och blev mamma till min första och sen till nästa. Ja. Och sen så, och det var där i mammaledigheten som jag faktiskt började med ljudböckerna.
Jaha, okej.
Okay. Jag tittar på det.
Ja. Ja, men det är kul med dig tycker jag, för att du gör ju så himla olika typer av jobb.
Mm.
Och för några månader sedan så var du också, hörde jag ju då Filippas röst som du är för mig. Eftersom du ju läste min bok så tänker jag ju hela tiden att nu är det Filippa som pratar. Och då jobbade ja, du ju faktiskt med det här gigantiska varumärket som vi alla känner till som heter Hennes & Mauritz.
Ja,
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Just det. Jag gjorde, det var en kampanj då, höstkampanjen för H&M, så för webb, ja, worldwide liksom så. Så det var jätteroligt att, ja, att få jobba med.
Det var
med
tre det. Små snuttar, eller hur?
Nej, det var, jag tror att det var fler, sju, tror jag det var. Om jag inte tar fel, ja, jag tror 6 eller 7 stycken. Som, ja, med en modell som, ja, provade olika kläder där jag pratade. Som i en telefon, när jag pratade med min kompis och berättade om olika mode.
Just det.
Så här, ja. Det var det handlade om lite. Ja, men det var jätteroligt.
Tror du att det är fler än jag som tänker så här att i och med att många, det finns ju väldigt mycket ljudbokslyssnare som kanske förknippar din röst med någon speciell titel eller bara känner igen dig.
Ja.
Tror du att det blir så att man ser den här H&M-reklamen och tänker att nej, men vänta, det är ju faktiskt den här rösten.
Gud, jag vet inte.
Nej.
Jag har ingen aning.
Nej.
Jo, men det är möjligt. Alltså, det är flera som har kommit och som känner igen din, ja, röst och som har sagt att ja, men det är kul. Det har varit allt från när jag har suttit i i liksom ett väntrum hos läkaren till varit på en kurs.
Ja.
Jag var på den här balansekonomikursen och där en tjej som jag satt bredvid där.
Ja,
en
kvinna, till och med där. Hon,
men det finns folk som liksom känner, men som, ja, men det är du som är den här, som jag har lyssnat på dina böcker. Aha. Och det är jätteroligt.
Ja. Liksom att det... ja, för en röst är ju så himla signifikant.
Ja.
Så att det blir ju verkligen något som, om man har hört dig mycket, ja, så känner man.
Så det är väl både
jävligt
röst och sen är det kanske just Kallin, att det inte är, ja, så vanligt, nej, namn kanske, jag vet inte.
För det är det ju inte, för det kan nästan leda mig in på nästa sak, ja, som ett väldigt speciellt minne. Att när min ljudbok gavs ut i första svängen där, då fick jag spela in en videohälsning för både Storytel och även för Nextory.
Mm.
Och kommer du ihåg då att jag mejlade dig i panik när jag insåg att jag hade uttalat ditt namn fel? för att jag, det var så mycket just då, och sen så var jag fullt fokuserad på, för att både du och jag har ju väldigt långa namn.
Mm.
Så att det var ju så här: hej, jag heter Alexandra Appelqvist och min bok Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott, ja, finns nu ute, uppläst av Kallin Örvall Delmar. Så att alla var ju sån här liksom jättelängd.
Ja.
Och mitt i allt det så hade ju jag bara tagit för givet att du heter Kallin, som man säger Aileen ungefär. Ja. Men då kom jag ihåg att du var så gullig, för att jag mejlade ju dig då och så här: gud förlåt, nu är den här släppt och jag säger fel. Och då sa ju du faktiskt att du tycker att det är, just när man har ett så ovanligt namn så blir man ju van vid. Jag hade tidigare min pappas grekiska efternamn och det var ju lite samma sak, att det var alltid fel uttalat och felstavat och sådär. Men då så svarade ju du att du är van vid att personer uttalar ditt förnamn på olika sätt, men att du tycker att det är lite kul att det är så också.
Ja, men det blir så. Vissa säger Kallin, vissa säger Kallin, vissa säger... Ja, det är väldigt olika. Liksom. Jag menar, sen heter jag ju egentligen Caroline.
Jag vet.
Men jag, min syster, när vi var små, då, hon kunde inte säga Caroline riktigt. Och då blev det sammanfattat Kallin.
Ja.
Och då min man, ja, men, alltså, säger på ett sätt och jag säger på ett annat.
Ja.
Och folk säger olika, så det är helt okej. Liksom.
Ja. Man får säga som man vill.
Ja.
Det är bra. Ett annat jobb som du har gjort som jag blev väldigt berörd av när du la ut, det är ju... Steg för livet.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Ja, det var ju då en film som då inspelades in just för att motverka. Det är så många som tar livet av sig i Sverige nu, vilket är fruktansvärt. Och därför så gjorde då Paul Järndal, fantastiska regissören, Palle, han ville spela in den här kortfilmen, eller vad man ska säga, som också, den finns i två olika versioner. Det finns som en kortfilm med då Moa som är berättaren i den här filmen, som själv har varit med om det här, att liksom försöka ta livet av sig, och hon så stark är med och är en av de här rollerna då, så att säga. Sen resten av oss är skådespelare. Och sen är det då OTV, fantastiskt, som då vi spelar in det här liksom ideellt, så som en, ja, men en viktig kampanj för att hjälpa människor och för att hjälpa människor att hjälpa människor.
Precis, för det är väl det som är,
ja, som man tror kanske vill ta livet av sig, att man inte ska vara rädd att gå fram och prata med dem.
Nej.
För många tror nog att om man går fram och nämner att försöker du ta livet av dig, att då kanske man påminner om det, och så kanske det sätter igång
att
någonting som gör, triggar igång att man faktiskt gör det. Men det är tvärtom.
Ja.
Så man ska, och då finns det fyra då punkter som man kan gå in på stegförlivet.se, där man kan följa enkla punkter, råd på hur man ska konfrontera en person som man tror kanske funderar på det. Så att man liksom inte ska vara rädd att prata med människor som har det svårt.
Mm.
Att det är viktigt att våga ta det steget.
Det är ju så mycket som är tabubelagt och är ju såklart väldigt svårt att veta hur man ska hantera en sån känsla av att det är någon i ens närhet som går i såna tankar. Och som du säger så är det klart att det är, man är rädd för att klampa in på något eller säga fel eller så. Men jag tror också att det är,
precis,
är jätteviktigt att man vågar ställa frågor och avdramatisera det på något sätt.
Ja, men absolut. Att man inte ska vara rädd för det. För i Sverige är vi ganska rädda för att prata med folk.
Ja.
Och man vill inte lägga sig i. Och man vill inte liksom komma för nära.
Nej.
Och det var väl det som också för mig när jag flyttade till Sverige. Att
precis.
Det var tvärtom i de latinamerikanska länderna. Där är man ju mycket mer framåt och vågar. Och jag tror att det är viktigt att man vågar ta det steget. Att inte vara rädd för att prata med folk. Liksom. Och i den här så är det, finns ju då den här låten Alive som är, tycker jag, helt fantastisk.
Mm,
liksom.
Det är det,
som då det finns en musikvideo också, som jag skulle säga förut, som jag... Det är att det finns då två, en kortfilm och sen så är det musikvideo. Mm. Men det är samma klipp liksom, med Moa och med och Sandra i olika situationer då.
Mm.
Där människor som ser ut, ofta ser man ju ut och mår jättebra. Det är många som ser väldigt friska och glada ut, men så är den inom, finns det någonting inom en som kan vara jättemörkt som, som inte visas för alla.
Mm.
Och det kan man se i den här filmen då. Så att men det känns viktigt att vara med i såna här projekt för mig som skådespelare. Att det är ett jättebra sätt att komma ut och, med viktiga ämnen.
Ja.
Liksom, och speciellt det här då. Så att jag är väldigt glad och tacksam att Palle ringde mig och erbjöd mig den här rollen. Faktiskt. Ja. Väldigt tacksam.
Ja, och ett annat ämne som jag också har berört dig och mig och många andra nu i närtid. Det är ju Me Too.
Mm.
Och jag... har ju lite svårt för när man beskriver det som MeToo-kampanjen och sånt där. För att kampanj är lite något annat för mig.
Mm.
Du var ju på Guldbaggegalan.
Ja.
Och tänkte fråga dig, hur var känslan just i det här när alla stegade fram och med tystnadtagning?
Ja, det är helt fantastiskt. Det är så härligt hur liksom alla kommer ihop. Och, och att det har blivit sån, men också det här att alla skulle klä sig i svart.
Ja.
Och att alla gjorde det och att det var liksom, det blev verkligen ett systerskap liksom. Det är underbart att liksom alla är så engagerade och att det har blivit en sån stor grej. Och att det är om inte annat viktigt för våra barn.
Ja.
Liksom.
Det är det man tänker på. Det är alltid att man vill göra en förändring.
Ja,
vara med i en förändring som gör förutsättningarna annorlunda. Ja.
Absolut.
För våra barn.
Men det är så viktigt för hela världen och att det har blivit så stort i så många branscher. Liksom.
Mm.
Och sen att det känns väldigt häftigt att få vara med om det här. Det här historiska liksom, som nog kommer förändra och har redan förändrat världen så mycket.
Ja.
Otroligt.
Vad har du för spännande planer nu framåt då som du kan berätta om?
Ja, nu. Alltså jag har en väldigt spännande sak och det är att jag, eller flera spännande saker, men jag har faktiskt bestämt mig för att ta saker i egna händer.
Jaha.
Jag har tidigare varit väldigt såhär, nej men gud, man får aldrig jobb och det är så jobbigt. Och så går man på casting, så casting, det är ju så, man får ju 99% nej som skådis. Så är det liksom, det är väldigt svårt att få roller och det är väldigt hög konkurrens, stor konkurrens och... och jag har alltid varit här, men jag kan inte skriva. Liksom.
Mm.
Men sen nu har jag bara så här fått en jättebra idé. Och som jag tycker, tillsammans med en annan kollega, skådis, manusförfattare. Andrea Larsdotter heter hon.
Ja.
Och vi tillsammans träffades, eller vi träffades för 2,5 år i Cannes på filmfestivalen.
Aha.
Och så bodde vi ihop där. Och där... liksom bara, ja men det klickade till, vi liksom bara kände så här att, men vi måste göra någonting någon gång tillsammans.
Ja.
Och sen så har vi liksom haft kontakt och så, och sen nu i höstas så bestämde vi för att, nej, nu måste vi göra någonting tillsammans. Och jag hade en idé på en kortfilm, och hon hade också lite idéer, och så bestämde vi oss för att, nej men nu ska vi skriva tillsammans.
Mm.
Så att nu skriver vi på ett långfilmsmanus tillsammans. Och vi träffas en gång i veckan på det fantastiska hotellet, nya hotellet Downtown Camper.
Ja.
Som ligger på Brunkebergs torg, Scandic-hotellet. Det rekommenderar jag verkligen.
Mm.
Ett väldigt bra, inspirerande ställe att sitta och jobba på. Om man
hotellmiljö behöver. Är ju ofta inspirerande också,
ja,
rent generellt.
Det.
För att det är lite sådär kul att titta på folk. Och det är ett lugn som man kan sitta i sin egen bubbla, men samtidigt vara en del av allt runt omkring på något sätt.
Och här är det verkligen så att man kan sitta vid en eld, eller man kan sitta vid en soffa, eller man kan sitta vid
ta en drink. Och...
jättegod lunch.
Ja, och men det har jag sett.
Väldigt trevlig personal, det är väldigt viktigt.
Ja.
Så att, det rekommenderar. Så där sitter vi och det är jättespännande. Så det är, just nu håller vi på att skriva då på ett långfilmsmanus. Och sen så har jag bestämt mig för att satsa mera på den spanska marknaden, som sagt. Just med spanskan och sådär.
Ja,
och så jag funderar, jag ska åka ner och till Barcelona och ha lite möte nu under våren och försöka se om jag kan få en agent där nere som kan samarbeta med min agent Turin, Actors in Sweden här, som jag har här i Sverige. Det vore kul. Mm. Och sen så nu, bara för att jag liksom har börjat fokusera på det spanska, så har det kommit till mig.
Jaha,
lite.
Så nu, det är ju så där det blir. Ja, lite, det var ju som det vi pratade om innan vi började spela in. Att det,
verkligen.
Man ska affirmera och börja tänka på någonting och tro. Då brukar det bli så att det faller
universum
ner.
Liksom,
precis,
bara.
Sänder.
Exakt.
Sänder.
Ja, men det är så. Så nu har jag lite jag har gjort castings för self-tapes då, som det heter numera. Ja. Så man slipper åka hela vägen. Men i Sydamerika och lite sådär långfilm får vi se.
Ja.
Får vi se om jag får det eller inte. Men det är i alla fall kul att vara igång och börja lära mig texter på just spanska och dialoger och så. Det känns jättekul.
Gud vad spännande. Mm. Vad är skillnaden om du jämför just sådär att vara i den branschen här i Sverige jämfört med Sydamerika till exempel?
Alltså har jag inte liksom varit där, så jag vet inte riktigt. Men jag känner bara för mig, alltså jag får sån inspiration och sån energi bara av att känna att jag... Att komma lite utanför Sverige.
Ja.
Och liksom just... Jag
latinosjälen
kan tänds
igång igen. Ja, och få lite bränsle och får...
Ja, och får liksom...
Blomma ut.
Ja, för det är en helt annan kroppsspråk och helt annan känsla. Både i spanskan och jag älskar engelskan också. Jag pratar båda flytande. Så det känns kul att liksom göra lite andra grejer utanför Sverige.
Ja.
Även om jag älskar att vara här också. Men det är hård konkurrens liksom. Ja. Det är svårt.
Det är bra att bredda sig och ha lite olika projekt parallellt.
Men verkligen. Och så det kommer jag att med liksom just ljudböckerna som jag älskar. Det vill jag verkligen inte sluta med.
Nej.
Utan jag vill verkligen hålla kvar vid ljudböckerna. Ja. Det ger mig jättemycket. Det är ett väldigt bra sätt också att hålla igång skådespeleriet. På att gå in i olika så här, böcker,
karaktärer,
känslor, karaktärer.
Ja, för det kommer jag ihåg också att jag frågade dig då när vi sågs för första gången. Om drömmen var att egentligen landa i att satsa fullt ut på skådespeleriet eller på ljud. Boksinläsandet.
Ja.
Och då tänkte jag ju att men det kommer ju självklart vara att du ser kanske det här ljudboksdelen som lite mer brödfödejobb, men att du vill om det finns liksom möjlighet bli satsa på att vara skådis. Men då kommer jag ihåg också att du sa det, att du tycker att båda två är så fantastiskt kul, men på
verkligen.
Helt olika sätt.
Ja.
Så att det var lite roligt då.
Nej, det vill jag inte. Jag ser det som en jättekul. Alltså, jag är bara så lyckligt lottad att jag får jobba med ljudböcker och att det också är en brödföda. Liksom. Att kunna kombinera båda. Alltså att verkligen få göra det som jag tycker är så kul.
Ja.
Under tiden, för det ger ju också att det ger mig inte den här stressen som man kan känna att det är så svårt att få roller.
Mm.
Att känna att jag har ju böckerna och jag tränar där och jag får så mycket av det, utav det. Och samtidigt brödföda då liksom. Så att det,
Tänkte på en annan grej, just det här med engelska och spanska som du ju talar flytande båda. Mm. För det var ju också en rolig sak, minns jag, när gällande inläsningen av min bok, att... Filippa har ju då lite problem med att hon har lite sådär knackig engelska, och jag kan ju själv känna att jag får lite stress när det kommer att man ska liksom ha något långt anförande på engelska eller svara på massa komplicerade frågor och sådär.
Mm.
Så att det var också en så kul paradox att det blev just du som läste in som har den här felfria engelska uttalet.
Ja, alltså det där kan ibland när jag läser ljudböcker faktiskt, det kan bli ett litet problem där, för att jag kör väldigt mycket amerikansk engelska.
Exakt.
Och när jag då läser engelska grejer så kan det bli lite för mycket American. Att jag börjar prata. Och det har jag förstått då att det kan irritera väldigt många som lyssnar. För att de
behöver lägga in lite mer British English.
Eller snarare svengelska. Mera som att I read as a Swedish. Liksom lite mer så, att det blir lite mer neutralt. Därför read with this real American accent. Och för det irriterar folk lite grann. Så att jag måste skärpa mig med den biten.
Ja, okej. Okay. Det var i alla fall ingen läsare av min bok som klagade.
Ja,
de kanske bara blev glada för att Filippa fick lite bättre uttal.
Jag hoppas det.
Ja. Vad kul. Men du, då ska vi faktiskt göra så att precis som i varje poddavsnitt så ska vi avsluta med att min kära väninna Linda läser upp manifest för modiga människor med brustna hjärtan ur boken Resa sig stark av Brené Brown. Och så tackar jag dig, Kallim, för att du kom hit och gästade mig idag.
Tack snälla Alexander, det var så trevligt att vara här hos dig idag.
Vad bra.
Det finns inget större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för det vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagna hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelserna om våra svårigheter istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig bli fria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vita ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär för ett brustet hjärta och det är vi som reser oss starka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.